Välkommen till spelbranschen. Här möter du insiders från spelbolag som finns på den svenska marknaden. Du får höra dem berätta om utmaningar och innovationer. Det här är en podcast från BOS, branschorganisationen för online-spelbolag med licens att bedriva verksamhet i Sverige. Jag heter Andreas Utterström. I det här avsnittet ska vi prata om nollvisionen, vars mål är att 0% av intäkterna i slutet av 2023 ska komma från osunt spelande.
Jag heter Henrik Kärnström, jag är CEO på Kindred Group och har varit det i ungefär 10 år nu.
Vad är bakgrunden till nollvisionen och vad innebär den egentligen?
Vi vill ha ett hållbart relation med våra spelare. Vi har jobbat väldigt aktivt för det under väldigt många år, där vi vill ha en livslång relation med kunderna och att vi ska kunna erbjuda dem en trygg och säker miljö där de kan ha sitt digitala underhållning inom spel. Och det är ju någonting som vi har jobbat väldigt aktivt på. Därför siktar vi på den här nollvisionen, att få bort den andelen av intäkter som kommer från den här typen av kunder, att försöka begränsa den så mycket som möjligt.
Men vad är poängen med en vision som är omöjlig att uppnå?
Vi tycker inte att det är nödvändigtvis omöjligt att uppnå, utan vi definitivt så måste vi ha den ambitionen att vi kan inte sikta på annat än noll, för det finns individer och människor bakom de här siffrorna också, och de är väldigt viktiga att ta hand om. Så att därför vill vi att det ska komma ner till noll, och vi tror att vi kan komma väldigt, väldigt nära.
Och är det här någonting som Kindred bara jobbar med i Sverige?
Nej, inte alls bara i Sverige. Vi är ett globalt bolag och vi jobbar över alla våra marknader på det här, och det har vi jobbat under väldigt många år som sagt. Så att det här är ett brett anslag som genomsyrar hela organisationen.
Och hur involverad har du själv varit i förarbetet innan det här lanserades?
Det är som sagt ett brett arbete som vi har gjort genom hela bolaget under väldigt många år som har lett fram till det här. Så att det här är allas ansvar och hela företaget ligger bakom.
Ni pratar ju om hållbar tillväxt, och hållbarhet är ju ett modeord som kan betyda lite vad som helst. Vad menar ni när ni pratar om hållbarhet?
Ja, om vi ska kunna leverera en stabil och bra avkastning till våra aktieägare, så krävs det att vi har en hållbar relation med våra kunder också, för det är de som ändå genererar den avkastningen. Och då vill vi ha en livslång relation med våra kunder där vi tar en del av deras underhållningsbudget, men det ska vara pengar kunden har råd att spela för som en underhållning. Spel ska vara ett nöje, inte ett problem, och därför har vi gjort det här anslaget på att ha 0% av intäkterna ska komma från högriskspelare till slutet på 2023.
Kan man säga att ni vill ha fler spelare som spelar lite mindre, eller är det att göra det för enkelt?
Ja, vi vill att spelarna ska spela för pengar man har råd att spela för, och alla har olika förutsättningar. Det krävs att man har ett individanpassat angreppssätt här snarare än att man tittar på generella principer. Så att det är, men i grova drag kan man säga det, att det ska vara snarare att vi vill växa med antalet kunder än att vi tar mera intäkter från varje kund.
Men att öppet redovisa intäkter från problemspelare som ni har börjat göra nu, det innebär ju också en risk, därför att då ger man ju kritikerna ammunition som de kan förpacka på ett ohederligt sätt och sen använda mot Kindred. Så hur gick diskussionerna internt innan ni tog det här steget?
Vi hade jobbat på det här väldigt många år, och vi har väntat på att komma till det här läget när vi kände oss trygga med våra siffror och att de var baserade på en vetenskaplig grund. Och när vi väl kände det, så var det ett enkelt beslut och någonting som vi alla står bakom i bolaget. Och det är någonting som också gör människor väldigt stolta att jobba för Kindred, att man känner att vi är unika i det här sammanhanget. Vi är det enda bolaget globalt sett som redovisar den här typen av siffror. Och det är någonting som vi är väldigt stolta för att vi gör.
Men nu pratar du som att det här var ett enkelt beslut, och då kan man ju fråga sig, om det var ett enkelt beslut för er, varför är det fler som inte gör samma sak?
Det krävs att man har investerat ganska mycket under väldigt lång tid och jobbat fram processer och definitioner och allting, att man är trygg med det innan man kan gå ut med den här typen av siffror. Så att det är nog alla bolag i våran sektor sitter på den här typen av data, men man måste koppla ihop punkterna också för att kunna komma till det här läget och jobba väldigt målmedvetet med det. Och nu ville vi vara först ut och visa transparent med våra siffror, och är övertygad om att det är enda sättet framåt. Och jag är övertygad om att andra bolag tittar på det här och förhoppningsvis följer efter ganska snart.
Men fanns det inga interna diskussioner av typen, men är det här verkligen en bra idé med tanke på det jag nämnde nyss? Folk kan ju plocka de här siffrorna, vrida och vända på dem, och sen har vi liksom en debattartikel emot oss där man använder våra egna siffror och försöker punktera vår argument och vår verksamhet så att det blir skadligt för oss. Ni är ju ändå ett företag som vill tjäna pengar.
Ja, men vi gjorde naturligtvis den typen av övervägningar, och diskussionen vi förde internt rörde de punkterna som du nämnde, men vi var ändå i slutändan landade i en övertygelse om att det här var mycket bättre att komma ut med den här typen av siffror. För jag har sett så många felaktiga siffror florera i diskussionen också. Det har nämnts siffror om att 50 eller 75% av intäkterna hos spelbolagen kommer från problemspelare. Och vi har ju sett på våra egna siffror att det är så långt ifrån det. Så att det här är vårt bidrag till debatten, att komma med våra egna data som är baserade på verkliga kundsituationer. Snarare än självuppskattningar eller andra bedömningar som görs. Så att vi hade visst den diskussionen, men vi landade ändå i trygghet att det här var bättre att komma ut med de här siffrorna och gör det som ett första steg i våran resa mot noll också.
Men har det gjort att du som vd har känt dig lite bakbunden när du har suttit på de här siffrorna, men inte liksom, de har inte varit bearbetade på det sätt så att du har kunnat gå ut med dem offentligt, och sen har du sett hur andra aktörer har försökt klistra felaktiga siffror på er i sin argumentation helt enkelt?
Ja, den har vi ju sett, men vi har ju samtidigt kräver att vi har en robust definition. Vi ser ju att hos våra kunder så är ungefär 98% av våra kunder som spelar för nöje eller har ett sunt förhållningssätt till sitt spelande. Medan 2% är i den här riskzonen för att vara potentiella problemspelare. Och det är det vi ser också nu i våra siffror när vi redovisar att det är ungefär den sammansättningen. Ungefär 2% som står för ungefär då 3-4% av intäkterna.
Utan att ha några siffror på det så skulle jag tro att om man skulle fråga gemene man hur många procent av intäkterna kommer från problemspelare, så skulle den siffran vara betydligt högre. Och då undrar jag, vad tror du att den uppfattningen, förutsatt att jag nu har rätt i min hypotes här, vad tror du att den i så fall kommer ifrån?
Det har varit sån pass diskussion, även monopolbolagen i de nordiska marknaderna har spridit den här typen av uppgifter också, och det har varit en allmänt liksom del i diskussionen att det är de här typen av siffror som florerar, och så länge det inte finns några fakta emot det och som inte har kommit ut så får ju de stå motsagda, och det var det vi kände också i det här läget, att vi måste komma ut med de här siffrorna, för annars är det risken att det goda jobb som vi gör för att vara en ledande kraft inom branschen, det kommer att riskera att förstöras på grund av att det blir felaktiga beslut som tas på felaktiga grunder.
Om du skulle vara självkritisk, borde detta ha gjorts tidigare?
Det kan man alltid säga efteråt att det borde ha gjorts tidigare. Nu kommer vi ut och kommer ut med som första bolag globalt sett, och det är vi ju väldigt stolta för. Men sen får man ju se hur andra följer efter. Men vi är i alla fall en ledande kraft i det här arbetet som är otroligt viktigt. Och jag är övertygad om att med den teknik som finns nu med datorprocessing och även med artificiell intelligens och den typen av maskinlärning så kan vi göra väldigt stora framsteg i det här området och kanske till och med kan ta bort vad som anses som problemspelande idag om 5-10 år.
Och vad säger du till den som tänker att det här är bara greenwashing?
Ja, det är bara, vi har öppnat upp våra system nu för granskning av experter och oberoende bedömare, så att det får ju den typen av process utvisa då i såna fall, för att vi är trygga med våra definitioner att det är baserat på riktiga data. Vi har ju baserat vårt system nu på DSM-5 som är en beteendevetenskaplig grund, och så vårt Player Safety Early Detection System bygger ju nu på DSM-5-definitionerna, och det gör att vi är väldigt trygga med att det finns en väldigt robust definition som är baserad på riktiga kundtransaktioner. Så vi öppnar gärna upp och tar den dialogen.
Apropå definitioner så pratar ni ibland om problemspelare och ibland om högriskspelare. Ska vi reda ut vad som är skillnaden och hur ni definierar de här grupperna?
Ja, vi delar in våra kunder på vårt Player Safety Early Detection System, som är vårt beteendesystem. Vi delar upp dem i 4 kategorier. Och det är socialt, låg risk, mellanrisk och hög risk. Och det är mellan och hög som är ungefär runt 10% totalt sett som vi bedömer som är potentiella problemspelare. Medan de övriga delarna har ett väldigt sunt förhållningssätt till spel. Och då är hög risk är de här 3-4% som vi har haft under de senaste kvartalen. Och det är den gruppen som vi vill ha ner till noll nu till slutet på 2023.
Men hur bedömer ni vem som är högriskspelare då? Har ni data om till exempel vad de har för inkomst så ni kan sätta det i relation till vad de spelar? Eller hur görs den bedömningen?
Ja, vi har tre olika kategorier eller tre olika saker som gör om en kund klassas som en högriskkund. Och det är antingen om kunden har ett dokumenterat spelproblem eller säger åt oss att den har ett spelproblem. Då hamnar den i högriskgruppen. Om den också har själv avstängt sig för mer än 6 månader, då hamnar den också i den gruppen. Eller om den får en poängsättning som är tillräckligt hög på vårt beteendesystem, då hamnar den också. Så det är de tre grupperna som hamnar i den högriskdefinitionen.
Sätter GDPR några käppar i hjulet när ni vill göra de här analyserna?
Inte i sig, men vi har en balans mellan vad vi vill ha för data av kunderna för att kunna göra den här klassificeringen och vad vi har också en skyldighet när det gäller penningtvätt och den typen av direktiv som vi också lyder under. Så att det är en balansgång vi har mellan hur mycket data vi har om kunderna och hur mycket vi behöver ha.
Men hur mycket någon tjänar till exempel, det är ju offentlig upphandling i Sverige. Är det en uppgift som ni använder eller skulle vilja använda för att göra en ännu bättre analys av om man är i riskzonen?
Ja, vi har ju en skyldighet under konsumentskyddet att se till att kunderna har råd för att spela för de pengar de spelar för. Så att det ligger i vårt ansvar att göra det. Så det tittar vi på kunderna, och vi har också en skyldighet att begära in den typen av information av kunderna. Och det är en utmaning i sig att en del kunder känner sig inte helt bekväma att ge de uppgifter som vi måste ha för att kunna agera som en licensierad operatör på den svenska och de andra marknaderna också. Sen är Sverige unikt i sammanhanget att vi har en bred tillgång på data i Sverige när det gäller den typen av allmänna uppgifter. Det råder inte alls i andra länder, utan där får vi använda andra metoder för att kunna få den bilden av kunden.
Om vi ska titta på den färskaste data ni har, hur stor del av era intäkter kommer från problem- och högriskspelare?
Ja, från högriskspelare så hade vi ungefär 3,3% nu i tredje kvartalet, och det är en siffra som har kommit ner. Nu har legat runt 4%, och vi har sagt också att den kommer att variera över tiden. Men den långsiktiga trenden är som vi jobbar ner mot noll nu till slutet på 2023. Och sen har den som är problemspelare, om man sitter på mellan och högt kombinerat, den delen har också krympt från stort sett kanske runt 15% av totalen till mer ner runt 10% nu de senaste kvartalen. Och det är en väldigt viktig del också, att vi vill ha kunderna, att vi snarare kan flytta dem ifrån den här mellan och högt och få ett sundare förhållningssätt till spel. Och att vi då kan hänvisa kunderna till våra verktyg som finns på våran sajt, där de kan få en bättre kontroll på sitt spelande, så att det är ett rent nöjesspelande.
Går det att dra några slutsatser så här långt om vad ni gör som är mest effektivt då för att få den här siffran att sjunka?
Ja, det är de olika verktygen som vi gör, och att vi är också så snabba på att identifiera ett potentiellt problem innan det har uppstått. Det är det som är en stor drivare att kunna få ner de här från runt, som har varit runt 4% ner mot noll. Det är att vara väldigt snabba på att identifiera ett problemmönster när det är under uppsegling.
Och då tar ni hjälp av AI, har jag förstått.
Ja, vi har maskinalgoritmer på vår plattform i olika avseenden redan idag, och haft under ganska lång tid. Och det var en av våra anslag i vår hållbarhetskonferens förra året. Det var hur man kan använda AI för ett gott syfte. Och vår hållbarhetskonferens är en annat verktyg som vi jobbar med för att sprida den här diskussionen i brett i sektorn och i samhället i övrigt.
Ibland kan det låta som att AI ska lösa alla problem, men ni jobbar ju inte bara med AI, utan den mänskliga kontakten är också viktig eftersom ni kontaktar folk som ligger i riskzonen. Hur går ett sånt samtal till?
Ja, om en kund flaggas upp i vårt system så tar ju våra omsorgspersonal, de tar kontakt då med kunden på den kanal som kunden vill bli kontaktad på. Och det kan vara ett samtal, eller det kan vara e-mail eller en konversation på elektroniskt. Så att, men det är den typen av diskussioner, och då har vi utbildade psykologer som jobbar hos oss som är i de här diskussionerna med kunderna då, som är väldigt känsliga.
Men det låter ju väldigt svårt, för om det någon har utvecklat ett spelande som man nästan kan kalla för missbruk, då är det ju väldigt vanligt när det gäller missbruk överlag att man slår ifrån sig, inte vill se problemet, säger jag har inget problem. Hur tar ni den diskussionen då?
Ja, det är därför vi har utbildat personal som gör de här typen av samtal då, som är omsorgspersonal. Och de är utbildade för just den här typen av förnekelser och att titta igenom den saken och ha diskussionen. Och det är ganska vanligt att kunderna, kanske som du säger, först då har en förnekelse, men att man då ganska snart vänder om i sådana fall om man har ett problem och att man har en öppen och transparent diskussion. Och då kan ju vår omsorgspersonal leda dem i rätt riktning och förhoppningsvis avstyra ett problem innan det har uppstått. Eller då kan det leda till också en stängning av kontot.
Svenska spelbolag har en skyldighet att skydda sina spelare mot överdrivet spelande och måste hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det. Alla spelbolag med licens måste ha en skriftlig handlingsplan som redovisar hur de jobbar med den saken. Läs mer på www.faktaomspel.se.
Vad har pandemin betytt för hur mycket spelare i riskzonen spelar? Går det att säga någonting om det idag?
Det är nog lite för tidigt att säga, men det är klart att hemmaunderhållning, som är väl en bredare klassificering, den har haft en uppsving under covid-situationen. Och det är väl inte så konstigt i och med att Sverige har ju varit förhållandevis öppet, medan många andra länder har haft ganska hårda nedstängningar. Och då har ju folk varit begränsade till sitt hem i stort sett hela dygnet. Och då är ju vi en typ av hemunderhållning som kunderna använder, och den har ju haft en uppsving, och då på grund av att butiker och landbaserade ställen har varit stängda. Men det har vi ju sett en normalisering nu under det här året, under framförallt nu under hösten, att det har blivit en mer återgång till vad det var innan.
Mm. Och när du pratar om 2% som högrisk spelare, då pratar du globalt eller pratar du om Sverige då?
Det är en siffra som är ganska konstant för alla länder. Att man brukar prata det att studier som har visat sig under lång tid i de flesta länder pekar på att det är ungefär 98% som har ett sunt förhållningssätt och 2% av den vuxna befolkningen har ett potentiellt riskzon.
Det är intressant, annars brukar vi ju älska i det här landet att prata om att Sverige är en outlier på en massa olika sätt. Du var ju precis inne på det för en stund sedan när det gäller offentlighetsprincipen, men inte när det gäller det här alltså.
Nej, det här är en siffra som är väldigt konstant över olika marknader om man tittar över lång tid också.
Det finns ju ändå väldigt stora kulturskillnader på de olika marknaderna där ni verkar. Vad tänker du om det? Att det verkar vara konstant ändå?
Nej, men tänker nog ändå att kundernas beteende och förhållningssätt till spel är ganska lika över de olika marknaderna också. Att det är ju ganska logiskt att det ligger i den mänskliga naturen att många har en sundare förhållningssätt och vissa kanske ligger då lite mer i riskzonen, och att det är ganska lika över de olika länderna. Det är den datan som har setts under de senaste 20 åren.
Vissa menar att många spelare riskerar att bli problemspelare och att Kindred och andra spelbolag tjänar pengar på det. Ni säger att det här är en myt. Varför?
Det är som sagt att 98% av våra kunder har ändå ett sunt förhållningssätt till spel, och det är en ganska liten del då av den totala kunddatabasen som kan figurera och hamna i den här typen av risk. Sen ska man ju komma ihåg då, som sagt, att det är ändå individer bakom de här siffrorna, så att även en låg procentuell siffra är ju ett antal som är väldigt viktiga att göra vad vi kan för att ta hand om. Och som sagt, vi vill ha en livslång relation med våra kunder där vi tar en del av deras underhållningsbudget över tiden. Och på det viset är det en väldigt stark ambition att driva den här mot noll till slutet på 2023.
Tror du att fler i branschen kommer börja prata i nollvisionstermer och vara transparenta när det gäller spelare i riskzonen på samma sätt som Kindred?
Ja, det hoppas vi verkligen. Det är en av ambitionerna att vi kom ut med siffrorna som första operatör och visar att det här går att komma ut med. Och vi har ju fått väldigt mycket beröm faktiskt för att komma ut med siffrorna. Och det är ju förhoppningen att alla ska följa efter. Det är också, om man tittar på i Sverige, så har ju ansvarig minister Ardalan Shekarabi, han har ju sagt att det här är ett väldigt lovvärt initiativ och att det kan till och med bli att det är ett krav i en svensk licensieringsprocess att man redovisar den här typen av siffror. Och det vore ju en intressant situation.
Hur stor drivkraft har det varit då att om vi inte gör det här själva så kommer det bli hårdare regleringar?
Det är naturligtvis en del i det, att komma ut med faktiska siffror och öppna upp dem för granskning. Det gör ju att det är mer fakta i debatten, och det är det vi vill ha, att det ska vara en faktabaserad och vetenskaplig diskussion, inte myter och tidigare föreställningar som kanske har figurerat. Så att det är ju verkligen en del i vår ambition att bidra med fakta.
Vad skulle det betyda då för spelmarknaden i Sverige om fler följde ert exempel, tror du?
Jag tror det skulle vara mycket lättare då att ha en samsyn och ett bredare samarbete. För att om vi ska komma till noll så krävs det också att vi har ett större anslag i hela sektorn, och att även politiker och beslutsfattare och andra operatörer, att vi samarbetar tillsammans. Så lyckas vi med det, då har vi alla en stor möjlighet att nå till den här nollvisionen. För det är tillsammans vi kan göra det. Vi kan göra våran del och vi kan komma en bra bit på vägen, men det krävs att det är ett robust regleringssystem med hög kanalisering för att vi ska kunna nå till de här 0%.
Nu har du under den här intervjun återkommit till vikten av transparens. Så vilket är nästa steg då i Kindreds strävan efter att vara ett transparent spelbolag?
Ja, det är att fortsätta redovisa de här siffrorna, och även om vi har varit också ärliga och sagt att de här kommer att kunna variera över tiden och att de kan gå upp och ner från ett kvartal till ett annat. Men det är som sagt den långsiktiga trenden som vi vill ha ner till noll, och det gör vi nu varje kvartal, att vi redovisar de här siffrorna och även hur mycket av våra kunder som använder våra verktyg för att få bättre kontroll på sitt spelande. Så att vi kommer att fortsätta med det, och sen jobbar vi på andra saker inom det här området som vi kan komma med över tiden. Men vi har väldigt många bra kollegor som sitter och jobbar på att förfina också våra system, som är just för att kunna ta oss då ner mot de här 0% från högriskspelare.
Har ni satt några delmål?
Ja, nu är det ju inte så långt kvar till slutet på 2023, så att det är faktiskt bara 2 år nu mer eller mindre som vi ska komma ner mot noll. Så att vi måste gå från de här 3% som vi hade nu i tredje kvartalet ner mot noll då på 2 år och lite till. Så att det är en ambition, en hög ambition, men det är en ambition vi känner att vi måste ha.
Och känner du dig optimistisk?
Ja, det gör jag. Jag tror att vi kan ta oss själva ganska långt ner mot de här 0%. Men som sagt, det kräver också ett bredare samarbete mellan myndigheter och operatörer för att tillsammans kunna nå till de här 0%. Men vi kommer att göra vad som står i våran makt. Mm.
Och det här tätare samarbetet som du nämnde, vad ska det i så fall bestå i om du fick bestämma?
Ja, självreglering är ju en väldigt stor del i det, att jobba tillsammans inom branschen för att tillsammans då komma fram till definitioner och arbetssätt för att kunna förbättra det. Men sen också som sagt med politiken och även med myndigheter, att det krävs samarbete där också. Och en sak är också att vi försöker ju kanalisera spelarna i Sverige in i det licensierade systemet, men i Sverige idag så är det möjligheten för icke-licensierade operatörer att ta kunder. Och tittar du på de kunderna som har anmält sig på spelpaus idag och de som tar kontakt med beroende organisationer, den absolut största delen där, de är redan avstängda på spelpaus och kan således inte spela hos oss, medan de då kan spela hos den här typen av olicensierade operatörer. Och där har ju myndigheten och politiken ett stort jobb att göra, att försöka stävja den typen av läckage ut ur systemet.
Henrik Kärnström, tack för att du ville vara med i podden Spelbranschen.
Tack så mycket.
Du har hört Spelbranschen med mig, Andreas Utterström. Nu tar vi ett uppehåll över jul och nyår och är tillbaka med ett nytt avsnitt den 11 januari 2022. Glöm inte att prenumerera så att du inte missar kommande avsnitt. Om du betygsätter podden och skriver en recension också, så blir det lättare för andra att hitta den. Det här är en podcast från BOS, branschorganisationen för onlinespelbolag med licens att bedriva verksamhet i Sverige. Läs mer på bos.nu och faktaomspel.se. Det här är en produktion från Commercial Content 2021. Producent Mattias Bergman, klippare Viktor Magnusson.